Och han säger i princip, vi manipulerar varje vuxen i USA. Och så blir han applåderad för det. Han säger ju inte det, men han,
nej, det är ju
andemeningen liksom. Ja.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Nu är det dags igen.
Mm.
Ja, vad har hänt sen sist då?
Ja, vad har hänt? Ja, ska vi ta en uppdatering om de här vaserna tror du eller?
Ja, håll timeboxa det på något sätt då, ja. Så kan du prata lite. Det var de här vaserna med
vi hade ju, det var ju så här att i ett avsnitt jag tror det var en feed forward, så pratade jag om den här. De hade en antik vas som de hade mätt med en sån här ljusskanning.
Just det.
Minns du det?
Ja.
Och det här var ju den väldigt precis. Den var ju
i måtten, i rundningarna och, ja, och sådär.
Så att den var ju väldigt exakt sådär. Och inte bara det då, så hade de hittat att det var någon typ av matematisk design av den. Mm. Kommer du ihåg det?
Mm.
Att man, själva vasen i sig själv kunde beskrivas som en ekvation, mer eller mindre.
Har det här utvecklats på något sätt nu, menar du?
Ja, jag tänkte uppdatera lite på det. Men bara först och främst bara påminna dig om vad det faktiskt var.
Okej, jag är väldigt spänd nu.
Ja, men de slutsatserna man drog den gången,
ja,
det var ju att för att tillverka en sån vas på det sättet så behöver man någon typ av maskin. Och då var det ju kruxet med att de här vaserna var ju egyptiska pre-dynastic vaser. Och då är de 5000 år gamla eller äldre. Och då är det bara att historiebeskrivningen ger oss att det fanns inga maskiner på den tiden. Så det blir ju lite kontroversiellt.
Just det.
Så.
Mm.
Så det var den ena. Och då, sen ska man svälja att de hade någon maskin, hade de någon svarv liksom. Mm. De hade fan inte hjulet i historiebeskrivningen. Så det är svårt att svälja. Men nästa grej som också var ännu svårare att svälja, det var ju den här matematiska beskrivningen. Att med hjälp av den matematiska beskrivningen av vasen så var han den här, någon av dem hade ju formulerat om det till någon sån här CNC-program som hade typ...
Men det här pratade vi inte om sist, eller?
Jo, men alltså det var, alltså jag kan förtydliga då, att med hjälp av den matematiska så kunde han köra in det i en sån här svarv eller fräs.
Mm.
Five axis mill heter det på engelska. Just det. Och då kom ju en sån vas ut ur de här ekvationerna. Så det betyder ju att de i någon mån hade haft det som kallas för en Turingmaskin, som i dagligt tal vi översätter till dator.
Mm.
Det vill säga att du har en design som är ett state och så stoppar du in den i en maskin och så producerar den ett annat state. Det är en definition på sån här Turingmaskin då. Om man ville få till det då. Och det var ju par snäpp värre i tänket.
Mm.
Men kritiken mot det här
måste ju varit enorm.
Ja, alltså den kritik som skulle kunna ha någon substans.
Ja.
Det var ju att det här är en fejkad vas.
Mm.
Att det här är någon som har gjort den här om en jätte exakt och i granit. Och granit är ju svårjobbat för det är så hårdare än stål. Liksom.
Mm.
Så någon har gjort det här och så nu ska de lura oss med det. Och det kan man ju om man är på skeptiska sidan. Men de här personerna de har nu samlat in fler vaser. Och se om det är fler av de här antika pre-dynastic-vaserna som uppvisar samma egenskaper. Så vad jag förstår så har de nu skannat ett tiotal sådana vaser.
And behold.
And behold, då visar det sig att det finns några av de vaserna som har samma precision som den här. Mm. Det finns någon, en eller två som har till och med högre precision. Och så finns det några som har lägre precision än den då.
Men är de liksom utformade på något liknande sätt?
Ja, de är ganska lika, liksom, ser ut som en...
Alltså det jag frågar egentligen, tror man att avsikten har varit att göra dem på det sättet?
Alltså det, ja, för det, vi skulle kunna prata lite om det, för att den större frågan är ju, eller en fråga är ju, varför ska det vara så jävla precis?
Mm.
För om du tänker på i det moderna samhället så använder vi precision. Det är kopplat till något speciellt. Jag tänkte fråga dig om du vet vad det är.
Det tycker finns... du att liksom mitt blanka ansiktsuttryck ändå säger att jag har ingen aning vad du drar efter det här?
Ja, men det är en väldigt enkel koppling när man tänker på det. Men jag tänker bara att varför gör vi saker precisa? Av vilken anledning?
För att vi kan, tänkte jag säga, men...
Det finns en annan anledning. Om du tänker så här, om du jobbar till exempel på ett stort bilföretag och så tillverkar de bilar där och så i motorn så är delarna... De sitter ihop, de har vissa dimensioner och du vet, skulle de vara lite off liksom, så går motorn paj i princip, den funkar inte.
Mm.
Så då finns det en koppling mellan precision och...
Kvalitet?
Ja, eller funktion.
Funktion.
Mm. Så saker som har hög precision har en funktion också. Alltså, de har
men det är ju ändå en skillnad på en motor i bilen där man behöver en låg tolerans och en kruka som du ska göra vad med. Behöver du ha låg tolerans där?
Ja, det är ju frågan då. Alltså det jag far efter då, att okej, vi uppfattar den som en kruka.
Men det är ett rymdskepp för aliens.
Det säger jag inte. Jag kan inte säga.
All right, fortsätt.
Jag kan inte säga om det är avsett att vara något annat än en kruka. Men det finns en koppling mellan precision och funktion i samhället. Att saker och ting som har hög precision, de har det för att det ska vara en viss funktion. Då.
Mm.
Och i allmänhet så gör man inte med hög precision någonstans, för det kostar mycket.
Mm.
Det kostar mycket mer att vara så noggrann om det inte har någon funktion. Det är meningslöst. Mm. Och göra en vas som är, du vet, exakt perfekt liksom på mikrometernivå.
Ja, men det finns ju liksom ett estetiskt, konstnärligt aspekt att kunna göra den.
Ja, så exakt. Det kan väl vara det, men liksom, om du tittar på den så kan det är på den här nivån, du kan inte avgöra det liksom.
Nej.
Det är alldeles för, du vet, way and beyond för att du ska kunna se det med blotta
ögat. Men nu tycker jag att du liksom traskar lite runt, det är en intressanta frågeställning då, om det inte är en kruka, vad är det istället?
Nej, det vet inte jag, utan det är väl...
Men någon har väl någon teori då?
Om jag bara spekulerar lite, och det här nu är jag ute mer på djupt vatten än vanligt.
Ja.
Men det finns...
Du återger vad någon annan tänker nu.
Nej, men jag tror att man pratar om resonans i det här sammanhanget. Att det finns... Om du ska säga att du måste ha en maskin för 5000 år sedan eller 10 000 år sedan. Och hur fan ska du driva den maskinen? Vilken typ av energi behöver du? Förbränningsmotor med bensin och diesel? Nej, det är nog inte det de har haft. Men de har haft något annat.
Den här stormmaskinen du snackade om för 2 avsnitt.
Ja, till exempel. Till exempel. Men då finns det idéer om att vibrationer, resonanser, saker och ting. Och då kan det finnas en idé att kanske det här är något resonansobjekt som behöver ha en hög precision för att vibrera eller ha någon resonans. Med rätt frekvens eller liknande. Mm. Och det är anledningen varför den är så precis som den är.
Mm.
Men det är egentligen bara ren spekulation. Mm. Men det skulle kunna förklara varför den är. De här flera stycken nu är mer exakta.
Mm.
Så men för att avrunda den delen så. Det ska komma ut mer information om det här. Och jag tror att de.
Tar de det samtidigt som de tar UFO-na eller?
Ja, vad vet jag. Jag kanske sitter ihop på något sätt.
Nu är jag elak mot
dig. Ja, det är så. Det är den här förlöjlingen i samhället. När man inte har något argument, då möter man, då får man ett epitet.
Ja, jag är ledsen just för. Ja, förlåt. Tillbaka. Det kommer komma mer information.
Det kommer komma mer information. Och vad jag förstår så vill de... De har ju på något sätt satt upp en strukturerad metod för att skanna vaser.
All right.
Så de har gjort på samma sätt med alla de här 10-12 eller något där. Och sen jobbar de på att komma i kontakt med museum som British Museum, Cairo Museum och göra sådana skannare på deras vaser.
Mm.
För det man på engelska kallar det att en vas har en providence. Det är vad jag fattar som ungefär som den har en säker härkomst. Att vi vet att det är en sån vas den utger sig för att vara.
Just det.
Så att man på något sätt försöker säkerställa det. Att det här är faktiskt en riktig vas och den har de här. Och blir det så, och är det så, vilket som nu pekar åt det hållet, då är det en vad man kallar ibland för en smoking gun. Att vår antika historia är någon annan än vad den utger sig för att vara i läroböckerna och i lärosätena. Då.
Mm.
Och det är ju det som jag... Och det kopplar ju då in till den här... Fresh Eye Project, men också till det här med intellektuell öppenhet.
Mm.
Som jag har lite mer än när du sitter och bara flabbar bort det. Med din mindre intellektuella öppenhet.
Ja, just det.
Kan
just
det vara
det.
Så?
Ja, absolut. Det kan det definitivt vara.
Så det är lite, så de har skannat fler vaser. Det är fler vaser som uppvisar samma
karaktäristiskt. Ja, och du lägger dessutom upp bollen för att vi kommer få höra om detta en gång till här. Ja, men spännande.
Så är det. Det var min uppdatering.
Ja. Ja, det har inte hänt så mycket sen sist för min del. Nu börjar vi komma i, jag vet inte om du minns det, men för ett år sedan så pratade vi om bolån. Jag hade ju en liten utläggning om hur man jagar
den så liten.
Lägsta. Ja, men jag har nu fått lyssna på UFO Vaser. Nu måste du få lyssna.
UFO tror jag.
Nej, inte den här gången, men det var ju för ett par veckor sedan. Eller för ett par avsnitt sedan. Så nu får du lyssna på det här med bolån.
Ja.
Nej, men nu är det dags då att omförhandla. Nu är det där min rabatt då börjar gå ut efter ett år. Jag har haft rörlig. Och nu är det 2 månader kvar. Men då är det ju så här check då, att om man vill konkurrensutsätta den man har, då går man till andra banker och så frågar man, kan de ge någonting? Man vill ju åtminstone veta vad man kan få. Mm. Men då är det så att då kräver de ett amorteringsunderlag.
Just det. Mm.
Och i den här digitala tidsåldern som vi har, så är det ju givetvis inte så att det är bara att trycka på en knapp och få det här, utan bankerna utnyttjar detta. Det här är ju mer snarare en signal för dem, eller så är det ett sätt att förhala. För nu måste man då ringa in och be om ett, och det skickas per post. Och den man ringer in säger att vi beställer ett till dig.
Mm.
Det här borde ju vara reglerat, kan jag tycka. Det borde vara digitaliserat. Det borde vara automatiskt och bara trycka på en knapp. Nu kommer det bli så här att i det här fallet så tar det 3-4 veckor. Och jag vet ju det, så därför ber jag om ett i god tid.
Mm.
Så att jag har det. Men det här är ju också en signal till banken. Det kommer inte dröja många veckor innan liksom min bankperson hör av sig. Och pratar. Så att när man står inför läget att förhandla om, i 2 månader innan, beställa amorteringsunderlaget. Jag menar, det minsta du kan göra är att du blir uppringd av banken, så du slipper göra det när det är en vecka kvar.
Just det. Mm.
Så. Och då kommer inte ihåg vilket avsnitt det är, men jag går ju igenom liksom mer tågordningen, hur man kan gå tillväga. Man kollar med de här digitala bankerna först, typ som Skandiabanken och SBAB. Vad får man där genom att bara skriva in informationen, och sen kan man höra av sig till de storbanken och se vilka som man kan förhandla med och vilka man inte kan förhandla med.
Men då har jag en fråga där. Mm. Hur är det med, jag gissar att de vill ha värdet på din bostad.
Mm.
Hur värderas den?
Den är ju det värdet som ligger. Du kan ju omvärdera då vart 5:e år.
Mm.
Så det är ju samma värdering som ligger.
För jag ska bara säga, för att jag bytte bolåneinstitut för den här lägenheten. Mm. Vi är hemma hos mig. Och då behövde jag bara skriva in på ett ställe vilken adress den låg på, hur stor den var och så vidare. Så spottade den ut ett värde som var rätt högt faktiskt, vilket var bra den gången. Och det var, jag tänkte, hur det gjordes.
Mm. Ja, det är en bra fråga. Hur det görs, om det är liksom bolig data eller om det är något annat. Mm. De kanske har egna modeller. Vi kan väl återkomma till rätt och se hur det går för mig. Om 2 månader vet jag.
Mm.
Om jag får en lika fet rabatt som jag hade hittills, eller om det blir sämre. Okej, 2 avsnitt har vi nu pratat om personligheter.
Mm.
Vi har pratat om 5-faktormodellen och vi testade våra personligheter. Och vi har också pratat en del om hur personligheter verkar manifestera sig i världen. Vi pratade hur stabila de var över livslängd, hur mycket som berodde på genetik, hur mycket som berodde på uppväxtmiljö och hur mycket som berodde på unik miljö. Och vi tittade på hur det skilde sig i geografi, socioekonomi och också kön. Så är man nyfiken, så är det bara att gå tillbaka till de avsnitten för att få en rätt gedigen genomgång. Eller?
Ja, vi har pratat säkert 3,5 timmar eller minst.
Ja.
4.
Ja, det är inte, vi har inte bara skrapat på ytan. Men vi har faktiskt grävt en hel del, och man kan gräva ännu djupare.
Mm.
Idag så ska vi titta lite på hur man använder personligheter inom arbetslivet och kanske även i samhället i stort. Och jag tänker att vi börjar lite i arbetslivet.
Mm.
Och om vi säger så här, Jesper, då, inom vilka områden, se om du, lite svårtydd fråga kanske, men se vad du kan göra med den. Inom vilka områden kan du säga att man använder personligheter?
Ja, det kan jag nog faktiskt säga. Jag tror att en ganska tydlig grej, det är inom rekrytering. Mm. Det är ju relativt vanligt att man gör något personlighetstest i samband med rekrytering.
Mm.
Och den ska vi ska utröna huruvida man passar tjänsten som man söker.
Mm.
Så där skulle jag säga. Sen kan man ju tänka sig att vissa ledare, när man söker ledare, ska ha vissa karaktärsdrag. Så man gör kanske internrekryteringar.
Mm.
Så kan man också använda det. Det tror jag är det.
Mm.
Och sen kan jag väl tänka mig att när man bygger olika typer av team, att man vill ha kanske olika typer av människor.
Mm.
Så att det blir diversity där.
Mm.
Vad kan det vara med? Och sen är det väl en mängd olika personer som säger, alltså jag tänker på han, en film jag tänker på nu.
Mm.
Taken. Han, ja, Liam Neeson, han är en jävla hård personlighet, men han löser konflikter i alla fall.
Ja, konflikthantering. Ja, bra. All right. Ja, men det finns ett par jättebra. Ja. Vi kan prata också om att man försöker utveckla ledare och medarbetare. Mm. Träna på de sakerna man är svår. Det finns ju någon slags töjmål där som vi pratar om. Kommunikation, marknadsföring, kulturella frågeställningar också. Mm. Så att det finns en hel del. Bra, jag tänkte faktiskt att du sa ju det uppenbara, urval och rekrytering, och jag tänkte att vi skulle göra ett par nedslag, och vi kommer börja med den.
Mm.
För den var ju den uppenbara.
Mm.
Har du råkat ut för personlighetstest vid rekrytering någon gång, och inte bara när du sitter och gör podd med mig?
Nej, det har jag faktiskt. Ja. Jag tror de senaste anställningarna jag har gjort, och sen faktiskt jag har en ny roll på mitt nuvarande arbete där jag också fick göra ett test för inför den rollen.
Har det varit Big Five alla gånger, eller har det varit, nämnde ju då om det finns beteendebaserade, traitbaserade modeller som den här femfaktorn, du får en range att du är.
Ja, jag tror det här är det, ja, alltså den typen av frågor. Ja, ja.
Och sen finns det de typologiska frågorna, de som är färger eller djur eller en bokstavskombination. Myers-Briggs och DISC-modellen, de är typologiska, och då blir du ju bara en viss form och inte mycket utav någonting du är.
Det har jag gjort historiskt, var jävla länge sedan, men du vet, man blev en uggla kanske.
Ja, det låter rimligt. All right, men okej, det som är intressant då, det är, men du kan konstatera att du tidigare har gjort eventuellt typologiska, men nu då har gjort beteendemässiga så. Mm. Och vad har du känt när du har gjort de här? Du har gjort det vid lite olika tillfällen. Nu senast kanske inte var så kontroversiellt, det kändes jobbigt på så sätt, men har det känts jobbigt eller har det bara känts lätt?
Nej, det har inte varit så problematiskt. Det är klart alltid man tänker att, jag tror vi pratade om det i något avsnitt, att nu kommer samma fråga tillbaka här fast den är omvänd på något sätt.
Mm.
Och hur har jag svarat? Har jag svarat likadant här eller så? Men det är väl också det att man går relativt mycket på magkänsla och svarar rätt fort på de här utan att försöka överanalysera vad tusan har svarat.
Det är också då de ger bäst resultat.
Ja, och sen är det alla andra frågan, vad vill de att jag ska svara?
Mm.
Det är ju någonting, men det brukar jag bortse ifrån. Men sen finns det kopplingen, vem vill jag vara och vem är jag?
Mm.
Och den kanske är lite svårare
faktiskt.
Att ibland, kanske någon gång så svarar jag, funderar på lite att det är den här personen jag vill vara.
Mm.
Men så är jag inte så jävla säker på att jag i alla lägen var exakt så som jag. Nej, sådär. Men jag tror i USA också är det rätt.
Nej, men någonstans man kan ju också tänka sig att det är, folk kan tycka det är jobbigt. Vad ska ni göra med den här informationen?
Mm.
Etc. Och hur bedömer ni mig?
Mm.
Liksom, vad betyder det? Vad ska ni göra med det? Vi går igenom lite hur det skulle kunna se ut.
Mm-hmm.
Och i breda drag så kan man säga att rekryteraren börjar att göra en befattningsanalys. Vad tror du att det är för något?
En befattningsanalys?
Ja. Innan man gör sitt personlighetstest då?
Alltså det måste ju vara vilka egenskaper är viktiga i den här rollen.
Exakt, exakt så.
I den befattningen.
Okay. Ja, exakt. Ja.
Mm.
Och jag tror mig veta att man oftast gör detta på facettnivå.
Mm.
Det kan nog se lite olika. Man kombinerar säkert faktorer, aspekter och facetter. I vilket fall som helst så tror jag att man har data ända ner till facetter.
Mm.
Oavsett vilket. Och så väljer man det som är signifikant. Och jag gjorde faktiskt själv en sån här för typ 5 år sedan.
Mm.
Men jag hittade tyvärr inte befattningsanalysen, för jag hade två jobb som vi testade mot.
Mm.
Men tyvärr hittade jag inte dem igen, vilket var lite synd. Och sen så också konstaterade att man gjorde intelligenstest också samtidigt. Så jag har alltid gjort, varje gång jag gjort så här, så har jag gjort dels det och en intelligenstest.
Ja, det har jag också varit med om ett par gånger.
Som jag sa då, så tyvärr hittade jag inte den här fattningsanalysen då, men jag hittade på en här, så jag förenklade lite, höftade till lite, och så tog jag rollen som kundtjänstmedarbetare. Då. Och då skulle man kunna tänka sig på faktornivå, att det är bra med hög extraversion, rollen kräver kundinteraktion, man ska gilla det lite grann. Man kanske behöver strax över medium välvillighet. En viss nivå krävs för att hantera kundrelaterat på ett positivt sätt. Man kanske inte ska vara allra högst. Så, utan man ska vara tillräckligt. Låg känslomässig instabilitet och alltså låg neuroticism. Man behöver stabil och bra tålamod. Hög samvetsgrannhet. Att man är inloggad och tar samtal om det är kö. Liksom, så man ser till att beta av den. Kundtjänsten. Så det var jag att hitta på. Ja. Känns det rimligt?
Ja, det är väl rimligt. Ja. Man gillar att prata med människor och man är stabil, tålamod och att man jobbar på.
Ja. Och sen bara för att få en uppfattning på facettnivå så plockade jag ut 3 stycken. Jag orkade inte liksom titta på några fler. Men då kanske man har så här hög tillgivenhet inom extraversion. Man har ett intresse för att verkligen hjälpa kunderna. Hög följsamhet också inom välvillighet att kunna kompromissa. Och låg självosäkerhet inom neuroticism då. Så att man agerar självsäkert när man pratar. Att man kan hjälpa till med det som behövs. Men något sånt där då. Och fler facetter trodde vi. Så skulle en befattningsprofil kunna se ut då. Greppar du på ett ungefär?
Ja, okej. Okay. Vi söker den här typen. Vi behöver liksom på något sätt klura ut vilka egenskaper de behöver.
Ja.
Och så testar vi folk mot det.
Ja.
Ja. Ja, det är rimligt.
Och jag kan tänka mig att man kan få en grafisk profil så här uppifrån och ner, så kanske man har, du vet, man skulle kunna måla inom vilket fält det skulle kunna behöva vara då på respektive facett. Så. Sen så plottar man resultatet i den och så ser man hur mycket av den ligger utanför och hur mycket ligger innanför. Det skulle kunna vara ett sätt att visualisera det. Man skulle förmodligen också kunna få poäng för det, men det tror jag är lite mer vanskligt. För då blir det liksom typ som en algoritm. Och så blir det, jag ska inte säga att det blir en svart låda, för du kan alltid gå in och titta igen. Men om du bara förlitar dig på liksom, typ det här sammanvägda resultatet, så kan det ju finnas avvikelser. Liksom. Typ som när vi pratar om öppenhet, så får man ändå ett medelresultat. Trots att man bara är öppen för det intellektuella, men man är inte öppen för intryck.
Just det.
Så ser det ut. Vad tror du man gör sen med man har skaffat sin befattningsprofil? Jag har nästan sagt det.
Ja, jag tror jag sa det också, att man gör ett, eller folk får göra ett test som man söker, och sen på något sätt så lägger man, jämför med det.
Ja.
Men sen är ju frågan hur mycket de får diffa, men det är ju en annan femma kanske.
Ja, precis. Jag tror så här, utifrån det jag kunnat läsa mig till och det jag har varit med om tidigare, det är att man oftast har haft en initial intervju där rekryteraren har gjort en egen bedömning som jag misstänker att rekryteraren jämför med testresultatet. Du får väl testa detta med dig, du har ju HR-personer på ditt företag, så kan du väl fråga hur de lägger upp det, om de har en initial intervju där de, du vet, skaffar sig en bild och sen så kollar de om de gör personlighetstest då, att, ja, verkar det här överensstämma. Det blir som att liksom validera också lite grann. Och man kan ju tänka sig att när man gör intervjun, om man har en tredje intervju, om det är en sån roll, då kanske man ställer frågor också som i någon mån bekräftar testresultatet, om man har den möjligheten, genom mer lite djuplodande frågor. Så tänker jag mig att det är, i varje fall.
Jag tänker, jag slog mig här nu, att man har den här befattningsprofilen och så testar man folk mot den och så får man, du vet, och det är tillbaka till vilken tolerans eller vilken precision man får mot, alltså du tänker, det ska se ut så här då. Och ju högre precision, desto bättre funktion får man. Om vi är tillbaka på vaserna, om du minns det snacket där. Så att det får inte diffa för mycket, för då får vi in en person som kommer krascha växeln. Liksom.
Just det.
Och då behöver man någon viss tolerans. Låg eller hög tolerans.
Ja, precis.
Så det är samma Tänk där.
Ja, jag tror bara att man får tillåta toleransen att vara lite högre. Du kan, ja, också du kan tänka så här liksom, att det här är inte exakt på samma sätt som om du skulle göra en motor. Mm. Då. Sen så är det väl också så här att det jag tror man kan vara vaksam på, det är att när de här antisociala beteenden, det finns ju så här, okej, du prickar inte rätt exakt vad som var bra på den här och den här facetten. Men du var heller inte åt tjota hejti. Liksom.
Ja, okej, jag förstår att toleransen är högre här.
Ja, ja, ja.
Mm.
Bra, då är ju frågan så här. Tycker du att det räcker med ett personlighetstest?
Nej.
Nej, det var en ledande fråga. Ja, hur ser vi på det? Vi ser det som ett komplement.
Alltså komplement är ju, det är ju någon typ av, vad ska man säga, vad har personer för erfarenheter?
Mm.
Och det är ju egentligen någon typ av kompetensbedömning.
Mm.
Kan personen jobba det? Har han gjort det här innan? Mm. Förstår de modellen?
Någon eller? Slags biodata tror jag det kallas i såna här termer faktiskt, i HR-termer.
Biodata?
Ja, jag tror det. Men i varje fall sån data.
Men om jag tänker så här då, säg att på mitt företag där det finns agila coacher, som jag är också.
Mm.
Vill vi anställa en agil coach också till? Och så får vi, vill vi testa kompetensen på den här personen.
Mm.
Då kan vi ställa en massa frågor om hur de här agila värderingarna, vilka är de och hur använder de dem och jada, sådana frågor.
Mm.
Men det kallar du för bioskan?
Nej, biodata kallar jag det som är typ vad du har för utbildning, vad du har jobbat med tidigare och så. Typ från så här biografi fast biodata.
Jaha, okej. Okay. Jag fattar. Ja. Mm. Men sån kompetensdata då, har det något fint ord?
Nej, inget som jag det har du säkert. Inget jag kommer på.
Ja.
Men okej, men det du säger nu då, i alla fall, då är det att det ligger i första rummet i varje fall. Och sen så är personlighetstest som ett komplement, eller vad är det du säger?
Jag tror att det är det jag säger.
Mm.
Så att vi inte får in någon psykopat. Liksom.
Mm, mm. Nej, för att jag tänker så här typ att man har ett CV, man har ett personligt brev, man har en intervju, man gör en test, man tar en referens. Då bör man, om man bara tittar utifrån personlighetsperspektiv, så bör man få en bra bild av personligheten. Sen är det ju som du är inne på, det är inte bara det som spelar roll. Och vi kommer faktiskt prata om det om en liten stund här. Att till exempel biodata kanske är ännu mer intressant ur ett rekryteringsperspektiv än vår personlighet. Alltså som prediktor för om du lyckas bra på jobbet eller inte.
Mm.
Det är kanske viktigare att du har jobbat som agil coach än om du har hög samvetsgrannhet.
Ah, okay.
Om du förstår, om jag överdriver jämförelsen lite. Men vi kommer titta på det. Sen så vet jag inte om vi pratar om det är lätt att fejka testen. Och de är ju liksom normativa, det är klart att den går att fejka. Man ska göra det hyfsat snabbt som du sa. Det är klart att man kan motverka det och sitta där och tänka lite. Och kan man modellen så klart att man kan fejka det här lite grann. Och det är väl därför utifrån ett rekryteringsperspektiv att man ska tänka på det här. Har en initial intervju kanske redan när du ringer upp den första gången, då får du faktiskt en ganska bra bild. Ni gör testet. Så då får du också, jag skulle gissa på att en skicklig rekryterare kan se om någon har fejkat testet.
Ja.
Det finns nog många möjligheter för en rekryterare att se det som är inkörd på detta. Och sen arbetsprover också är ju en annan aspekt som man kanske kan lägga till då.
Just det.
Sen så kan det ju vara så här också att just det när jag nämnde, jag frågade om du tyckte att det var känsligt att göra testet och så där, folk kan säga, vad ska ni använda det här till? Är det bara det ni bedömer mig på? Och så vidare. Man kanske vet att man har lite hög neuroticism till exempel.
Okay,
så här, kommer ni skicka av mig nu? Man är orolig.
Ja, den som är orolig blir orolig.
Ja. Och också, så det är nog, jag tänker att det är viktigt liksom, utifrån en HR-person då, att liksom, kommunicera kring. Jag menar, man har ju inget val. Det är ju inte gärna så att jag kan säga att jag vill inte göra personlighetstestet. Då får jag kanske inte jobbet. Liksom. Sådär. Så att det är nog bra för rekryteraren att vara tydlig på hur man använder det.
Jag tror att i något läge, jag är inte riktigt hundra på det, man kanske blir bättre på det, men ibland så ser man att det här är konfidentiell information. Att man liksom på något sätt taggar att det här använder vi på ett speciellt sätt.
Mm.
Eller, så att det här kommer att stanna här. Och när, om du försvinner ur processen så kommer det här delitas. Etc.
Ja, jag tycker det här det är ju typiskt sån data, sån information som jag tycker ska tillhöra den kategorin. Liksom. Jag tycker det är schysst också om man gör ett test att man delar det med den som gör det så att den får det att ta med sig.
Ja, sant.
Man kan också tänka sig så här att om man gör testet sent i processen så kan det användas mer som coachande för kandidaten. Så jag ska se om jag kan förklara det här för dig. Låt säga att jag rekryterar dig till en chefsposition.
Mm-hmm.
Och så har vi gjort en test. Jag tycker att ja, det ligger inom den där toleransnivån. Men så är du lite svag på vissa områden. Och så innan vi bestämmer oss, jag är sugen på att anställa dig.
Mm-hmm.
Men så pratar vi lite om personlighetstestet och berättat om processen och säger att den här befattningsprofilen innebär så här och så här. Och så kan vi se att på det här området och det här området så har du skårat lite lågt. När vi tänker på den här rollen så kommer det vara en situation som innebär det här och då kommer det liksom.
Okay.
Då är, det är därför vi tycker att det är viktigt och det kommer vara sådana här situationer. Och då kan man också prata om, okej, men hur ser du på det? För då får du också en möjlighet att liksom, nej det är... Jag, skjuter ut mig härifrån.
Ja,
liksom.
Ja.
Jag förstår.
Ja.
Så att det kan vara lite mer coachande och lite mer liksom, fördjupande. Bra, okej. Vi har redan sagt att man ska så här, generellt vara lite försiktig med att använda det.
Mm.
Använd det med andra tester. Använd det i slutet också för att se att det ligger i linje med vad man själv har fått med sig sedan tidigare. Jag sa väl det att man skulle undvika poängsystem, så då hoppar vi vidare. Och då var ju frågan så här, kommer du ihåg vad vi har sagt om personligheter för någon slags generell profil som predikterar framgång i arbetslivet? Vi har ju sagt att allting, alla personlighetsaspekterna de har betydelse för så här. Så har du hög samvetsgrannhet, hög välvillighet, hög av allt så, och låg neuroticism, ja, då är det liksom. Det är positivt utfall. Vissa mer än andra. Men det var en eller två som kanske stack ut lite. Kommer du ihåg vilka de var?
Alltså, jag är ganska säker på att det är låg neuroticism.
Ja.
Att man är... Vad blir det? Att man är stabil då? Eller instabil? Ja, exakt. Ja, man är stabil, det är bra.
Yes.
Ja. Och det är väl en conscientiousness?
Ja, samvetsgrannhet eller noggrannhet eller målmedvetenhet, vad man kallar det lite olika. Men
den, just det, målmedvetenhet, det är tydligare kanske. Mm. Om den är hög, det är bra.
Mm.
Så man är tålig och...
Ja. Så de två är de som är lite särklass här utav personlighetsdragen. Och man uppskattar att, liksom, nu blir det lite statistiskt svårt här, men man uppskattar att samvetsgrannheten då, eller målmedvetenheten, har någonstans runt 0,25 i prediktiv validitet, vilket i psykologiska sammanhang får ändå betraktas som helt okej. Så 25% av variationen av framgång i arbetslivet mellan individer kan tillskrivas samvetsgrannhet om man tittar på personligheter.
Okej, så 25%, men de var fem.
Ja.
Och den här står för en fjärdedel. Ja. Så att man är lite mindre då.
Ja.
Mm.
Kombinationen av hög samvetsgrannhet och låg neuroticism har således en högre prediktivitet. Och då bör vi faktiskt närma oss 0,5 tror jag. Någonting sånt, 0,4-0,5. Och vi nämnde det, vi snackade om lite andra aspekter då. Så på tal om prediktiv validitet, jag tänker att vi breddar oss lite och tänker utanför personlighet och testar av just personligheter när det kommer till rekrytering.
Mm.
Så då, strukturerad intervju, du har en prediktiv validitet på 0,5. Så just det du sa att man frågar om den agila coachen. Jobbrelaterade kunskapstest har 0,45. Ganska högt också, så där bör man komma... någonstans till att gör man mer djuplodade liksom kunskapstest då, så får man en sån validitet, så då kan det ändå vara så att den strukturerade intervjun är lite hetare. Nu är det här liksom lite svajiga siffror. Där hade vi biodata. Objektiv information som utbildning, tidiga anställningar, ligger på en produktivitet på 0,35. IQ-test, 0,3 till 0,6. Jag tror att den ligger i det högre spannet faktiskt, den ska jag ärlig. Och personlighet 0,2 till 0,35, det är också låga siffror. Betyg 0,35. Vad tror du om ålder då? Har den hög prediktiv validitet?
Nej, jag tror
den. Nej, den ligger på minus 0,01, så den är helt irrelevant.
Ja, okay.
CV och personligt brev då? Vad tror du om dem? Jag har inga siffror på dem, men jag vet ungefär vart de landar.
Men är inte det lite kopplat till biodata?
Yes,
eller?
Yes. Så CV:t då, i den utsträckning det är sant, det som står i CV:t, så ger ju den biodata.
Mm.
Men personligt brev då?
Jag inte fan. Inte mer än personligheten i alla fall. Eller den kanske avspeglar personligheten. Eller så är den... Så här, den kanske är en... Det är rimligt att skicka med, men inte mer än så.
Nej, så kan man säga. Ja. Den är låg. Den är inte noll, men den ligger lite lägre än en personlighet. Och det är ju det att, okej, du kanske kan få ut någonting ur personligheten från den. Men annars är det ju bara självhävdelse i någon mån. Ja. Jag gör det här, jag har de här egenskaperna. Jag gör.
Ja, så. Det är klart. Vad heter det? Marknadsföring.
Ja, exakt. Då ska vi se. Då, om vi tittar på personlighetstester, i vilken utsträckning då, om du får gissa, tror du att det används?
Så min erfarenhet då är ju att det används ganska ofta på kvalificerade arbeten. Ja. Eller akademiska arbeten. Eller, jag har jobbat i konsultbranschen hela mitt liv faktiskt.
Men det känns inte extra viktigt i konsultbranschen?
Jo, jag kanske tänker på det. Kanske jag har någon... en bias, eller vad heter det, felslut här.
Ja.
Men alltså chefspositioner, ja. Ledande positioner, ja. Chefs och ledande, där väl är konsultvärlden, ja.
Stora företag?
Ja, rimligt också. Tror jag att man har liksom hela den här HR-businessen är välutvecklad. Att man har streamlinat det på något sätt. Så... För det kostar ju mycket att få in, ursäkta uttrycket, stolpskott liksom. För det är svårt att bli av med dem.
Men det kräver också en viss mognadsgrad i organisationen, ja. Eller en storlek.
Jag kan tänka så här, en startup kanske inte tänker så mycket på det.
Nej.
Det har man tid med.
Nej, precis.
Så att, ja.
Bra, jag letade lite undersökningar kring detta. Jag hittade en. Och den hade inte speciellt något stort, jättestort urval. Och den var också begränsad typ till... Härjedalen eller någonting sånt. Ja. Och där var det så att lite mer än hälften gjorde det. Det var blandade bolag. Så. Och det men då verkar det inte varit primärt femfaktormodellen utan snarare Myers-Briggs som är en typologisk metod som vi snackar om. Så utifrån det kanske inte är så vanligt. Men jag är också så här biased. Jag tycker att det är... Jag har varit på intervjuer, konsultbolag, stora bolag. Jag tycker nästan det är... Ja,
man får räkna med det.
Ja. Så att det är nog kanske mer vanligt än vad just den undersökningen gav. Så för att runda av den biten då, så slutsatsen är att om man kör femfaktormodellen som komplement, urval och rekrytering så kan det vara hjälpsamt, men det ska nog enbart ses som ett komplement, helt enkelt.
Jag har faktiskt en liten rolig historia från när jag blev anställd på Biner. Jag tänker att det är ju ändå så länge sedan jag kan disclosure på att det... Och det var ju så att på den tiden fanns det en gubbe som hette Ragnar.
Okay.
Som skötte såna här personlighetstest. Så då var så här, ja men man sa, ja, vi skickar dig till Ragnar. Var så här, okej. Okay. Mm. Ja, han var någonstans vid Svenska mässan här för mig någonstans. Vi gjorde lite test och så vidare. Och så, ja, det gick ju bra och så vidare. Men, och så,
en tjänst som man köpte av en snubbe alltså.
Ja, det var en sån, han var någon psykolog, Biner är ganska lite företag. Man köpte den tjänsten att validera kandidater, så det var rimligt. Jag är ju engagerad i kampsport också, så att allting var bra med mina test, men han hade liksom kommunikationen tillbaka till Biner, att han verkar vara jättebra kille. Men så hade han hittat på nätet en bild på mig på där jag har en blåtira. Och så hade han sagt att ja, det kanske, men han, jag hittade en bild på någon där hade han målat en blå, så blått under ögat som en blåtira hade han målat där. Det verkar konstigt personligt. Jag skulle bara säga, det var fan inte målat.
Vad var det för en lirare då?
Nej, men kampsport ligger ju lite utanför akademikervärlden på sätt och vis, även om det finns en hel del akademiker. Ja. Men det, jag vet inte, anställer du någon som du hittar en bild på, alltså du googlar mig och så hittar du en bild med mig i bara överkropp på en blåtira, ska vi anställa den killen? Det var väl så, och det kan jag, nu när jag tänker på det så kan jag tänka mig att det är en relevant fråga, men jag blev anställd.
Ja. Man kan också tänka sig att när detta skedde så var det också liksom hela den här synen på kampsport och ja, framförallt med MMA-framkomsten har ju ändrats. Mm. Liksom, sen när jag misstänker att detta var...
Ja, det här är 2011 var det. Så, mm. Eller 2010 måste det ha varit själva testet.
Ja. Bra, vi går vidare lite. Mm. Vi konstaterar att generell arbetsprestation predikteras av hög samvetsgrannhet och låg nivå av neuroticism.
Mm.
Sen är det så att man kan prata om generell arbetsprestation. Det kan också delas upp ytterligare i någonting som heter uppgiftsprestation. Det vill säga bra du gör din uppgift.
Mm.
Organisationsmedborgarskap, det vill säga hur väl du representerar företaget. Till exempel, ja, en liten grej kan vara att dela saker på LinkedIn om det finns en ledig jobbtjänst och att du talar gott om företaget både internt och externt. Och sen samt frånvaro av kontraproduktiva beteenden. Så det finns en tredelning då av generell arbetsprestation.
Mm-hmm.
Så vi sa ju att arbetsprestation i generella termer då är hög nivå av samvetsgrannhet och låg nivå av känslomässig instabilitet och låg neuroticism.
Men du, innan jag ska stoppa det här, jag vet ett jävla konstigt ord, men organisationsmedborgarskap.
Aha.
Jag vet den engelska översättningen, eller minst den engelska slangöversättningen. Det.
Låt höra.
Nej, men vet du vad det
är? Nej.
Company man, säger man.
Aha, den ja, just det. Mm. Den känner jag ju till.
Ja, company man. Ja, sorry.
Ja, men bra. Nej, men det är bra. Uppgiftsprestation då är det också det är hög nivå av samvetsgrannhet, låg nivå av känslomässig instabilitet, så den kommer igen där. Organisationsmedborgarskap, fortfarande hög nivå av samvetsgrannhet, men här tillkommer hög nivå av öppenhet och hög nivå av välvillighet.
Mm-hmm.
Så att det finns lite andra delar som kickar in där. Så att det som är intressant här, det är att arbetsprestation generellt, det var ju hög nivå av samvetsgrannhet och låg nivå av neuroticism. Det är också samma sak för uppgiftsprestation. Men om du tittar lite bredare, det vill säga göra reklam för bolaget och vara den här company man då, som du sa, då tillkommer öppenhet och välvillighet. Och sen frånvaro och kontraproduktiva beteende, då behöver man också hög välvillighet. Samvetsgrannheten kommer igen då, eller målmedvetenheten. Och även öppenheten. Så den är väldigt lik organisationsmedborgarskap.
Mm.
Så kan man se på det också. Och det nyanserar bilden lite grann. Och sen är det så att femfaktormodellsprofilen för framgång i arbetet, som vi sa, är generell för nästan alla yrken. Mm. Det är liksom... Jag kan inte komma på något och jag hittar inte vad de som skrev detta syftade på. Men man kan tänka sig att så är fallet liksom... Jag vet inte om du är en hitman eller lönnmördare, om det är ditt jobb, så kanske det finns...
Men är det... Men vi pratade om yrkesbefattningar eller befattningsanalys. Eller
ja,
ja.
Ja.
Men för då gissar jag att man gör olika analyser för olika typer av arbete.
Ja, jag ska ta ett exempel då.
Ja.
Får du se vad du känner då. Så extraversion till exempel. Om vi kollar här ska vi se. Men jag börjar här istället.
Mm-hmm.
Hög extraversion är gynnsamt när man har kundkontakter.
Mm.
Då kommer man tycka att det är viktigt. Mm. Liksom. Det kan ju vara så här att låg extraversion kanske är bra om du ska forska i enskildhet på något sätt. Så det är faktiskt egentligen två skilda frågor. En fråga är vad som predikterar framgång i yrket.
Mm.
Det betyder ju inte nödvändigtvis att liksom, om du har... Så här, vi tar din profil och så tittar vi på vilket jobb som helst och så ska vi försöka prediktera om du kommer vara framgångsrik eller inte.
Mm.
Då är det, om du har så här hög samvetsgrannhet, låg neuroticism, lite grann med välvillighet och öppenhet. Ja, förmodligen kommer du klara vilket jobb som helst.
Okay. Mm.
Så enligt en ganska hög sannolikhet. Sen när du kommer på jobbet så kanske det visar sig att du ska sitta i en skrubb och skriva forskningsrapporter.
Mm.
Men så hade du hög extraversion.
Mm. Då faller det lite.
Ja, då faller. Du kanske fortfarande var väldigt målmedveten.
Mm.
Så det finns ju en när man börjar grotta ner på enskilda nivåer här, då kan profilen helt plötsligt se lite annorlunda
ut.
Förstår.
Ja, bra. Men det var det jag kom fram till, att det är rätt på en nivå men fel på en annan.
Så skulle man kunna säga. Så att hög extraversion är gynnsamt i arbete med kundkontakter. Låg neuroticism, gynnsamt givetvis i utsatta jobb som militär och polis.
Mm.
Välvillighet i vårdande yrken. Mm. Öppenhet i problemlösande roller som analytiker. Mm. Alltså jag tror den intellektuella öppenhet skulle jag på att det är
Det måste
jag. Extraversion är mer för relevanta för försäljning och ledarskap. Och kanske tvärtom om man jobbar med förhandling.
Mm.
Låg välvillighet, på tal om förhandling, då är bra för förhandlingar som inte är av karaktär där man ska jobba fram en lösning. Tvärtom, jag har skrivit fel här. Men låg välvillighet är bra för förhandling som är av karaktären. Nej, jag säger fel här. Jag tar om det. Låg välvillighet är bra för förhandlingar som inte är av karaktären när man ska jobba fram en lösning tillsammans.
Ja, man ska obstruera.
Exakt. Om du och jag ska liksom få någon slags konsensusbeslut här, då är det bra med välvillighet. Men om du mer vill sätta mig på plats, då är det bättre att inte.
Jag vill ha precis som jag vill ha det.
Ja. Välvillighet är viktigt för jobb där man jobbar i ett team, så kan man säga. Rent generellt, extraversion syns i högre lön och fler möjligheter att utöva ledarskap. Extraversion blir oftast mer omtyckta. Välvillighet gör att andra tycker att man är snäll.
Just det.
Vad tycker du om det här med extraversionen, att det syns i högre lön och ger fler möjligheter att utöva ledarskap och att de dessutom blir mer omtyckta?
Blir de verkligen mer omtyckta? Ja, det är väl forskning då som säger det, men extraversion är klart utåt. Ja, det var jag tycker om det. Ska jag tycka något om det?
Nej, det kan gå vidare. Ja. Men jag kan väl säga så här.
Ja, men det är så. Alltså är du introvert så är det svårare.
Mm. Jag tycker det kanske säger också synen som finns nu, liksom vad man premierar.
Ja,
så här, göra reklam för sig själv, är det värdeskapande? Sitta och babbla med folk, är det värdeskapande alltid? Det kanske finns någon introvert som inte klarar att göra reklam för sig själv. Det kan finnas en slapphet i ledarskapsskiktet som inte orkar kolla riktigt. De hör det, de hör. Och då snappar de upp det och gör någon slags snabb bedömning.
Jag kommer att tänka en liten tangent här. Vet du vem Marcus Allard är?
Ja.
Ja. Han är
Örebropartiet.
Örebropartiet, ja. Han är rätt spetsig. Mm. Han sa att det är folk som gör riktiga jobb.
Mm.
Och då tänkte han på så här snickare, poliser och rörmokare och grejer. Och så finns det folk som leker på jobbet.
Mm.
Och det är så här. Alla andra, vad heter det, han kanske har HR-människor.
Agila coacher,
definitivt. Ja. Och värdegrundsförmedlare eller något.
Just det.
Som bara
skapar policydokument.
Policydokument och hög lön och gör ingenting.
Mm.
Jag kommer tänka på han nu. Han är rätt rolig.
Och när du säger det så kommer jag tänka på funktionell dumhet med Mats Alvesson. Det kanske är något vi ska faktiskt ta upp vid tillfälle.
Mm.
Ja, men bra. Vi kan konstatera att det är positivt att ha hög välvillighet för att skåra bra på frånvaro av kontraproduktiva beteenden, som vi sa. Men vi konstaterade också i förra avsnittet att det var inte bra för att få högre lön eller befordran.
Mm.
Så att det finns ju där kontraproduktivt. Det är ett system, liksom känns som ett systemfel. Liksom. Att stor del av lönen sätts när jag sitter i min liksom, diskussion. Hur bekväm jag är för, eller hur bekväm jag är för arbetsgivaren i det mötet med min chef där.
Jag tänker så här, att jag vet inte hur jag tänker, men jag tänker att jag är så jävla bra. Mm. Så min arbetsgivare uppskattar mig så mycket, så de vill inte bli av med mig. Och de uppskattar, och
så skulle man kunna tro.
Så ger de mig hög lön av den anledningen. Men det är inte så det funkar.
Nej.
Så man ska vara en pain in the ass och bara fan.
Nej, men jag tror att man ska vara välvillig
i
arbetet. Men i diskussioner kring lön
och så ska diskussioner man
då ska man byta. Och det hörde ju själv hur lätt det är. Men vi pratat om mycket genetik.
Ja, det var ju omöjligt, sa du.
Ja. Jag sa inte att det var omöjligt.
Nej, men det var svårt.
Ja. All right. På tal om låg välvillighet. Nu ska vi titta på någonting som heter Dark Triad.
Jaha.
Låter det spännande?
Ja, det gör det faktiskt.
Dark Triad.
Mm. Då. Det låter som något ur Star Wars, tycker jag.
Ja. Ja, vi får se om du tycker att det har någon koppling. Det är en term i alla fall som används för att beskriva en särskild uppsättning personlighetstraits eller karaktärsdrag som oftast associeras med en tendens mot negativt och socialt skadligt beteende. Så egentligen är detta en egen modell, men den har en stark koppling till femfaktormodellen. Och det är det vi ska kolla lite på nu. Men du ska hjälpa mig lite grann. För vi har tre stycken egenskaper i The Dark Triad. Så du ska säga vilka de är och vad de innebär. Och sen när du säger dem var och en för sig. Så, och så efter varje så kommer jag säga hur de är kopplade till femfaktormodellen.
Ja, check. Ja, då börjar jag med narcissism.
Yes.
Och det innebär då en uppblåst känsla av egenbetydelse. Ett djupt behov av beundran och validering från andra och en brist för empati på andra, för andra.
Ja, brist på empati för andra.
Ja.
Den samvarierar med hög extraversion och låg välvillighet. Tar vi nästa.
Det här är ju fan ett svårt ord. Machiavellism.
Machiavellianism.
Kännetecknas av manipulation, list och inriktning på egenintresse. Så individer med höga Machiavellian traits, kan man säga, Machiavellian traits, är ofta villiga att luras, manipuleras eller utnyttja andra för att uppnå sina mål.
Ja, samvarierar med låg välvillighet och möjligen låg samvetsgrannhet.
Sen har vi då psykopati. Psykopati kännetecknas av en brist på empati, ytliga känslomässiga kopplingar och en bristande hänsyn till sociala normer och moraliska värden. Psykopatiska individer kan engagera sig impulsivt och ofta skadligt beteende utan att uppleva skuld eller ånger. Det kan uppvisa ytlig charm och karisma.
Detta samvarierar med låg neuroticism och låg välvillighet. Och jag ska innan vi går vidare bara säga att det finns en osäkerhet i dessa samvariationer och de verkar i viss mån bero på varandra en del, men det finns en tydlig och signifikant koppling. När du hör de här, narcissism, machiavellinism och psykopati, är det någonting du känner igen?
Ja, det gör man, men om man har den här dark triad, då har man alla de tre då, eller är man riktigt riktigt illa?
Amen.
Ja, men det är väl hänsynslös men på ytan lite charmiga manipulativa typen då.
Ofta så tänker jag så här, typ att man säger psykopat. Om det är någon som har dark triad så tror jag nästan att det första man drar till mig är liksom typ psykopati. Rakt av. Om jag ska vara ärlig. Oftast känner jag spontant.
En fråga. Är folk, en person som har de här personlighetsdragen, är de liksom på något sätt medvetna om att det här är skadligt för andra, men man skiter i det eller vad?
Jag tror att framförallt psykopati skiter ju helt och hållet i det.
Det finns ingen remorse någonstans?
Nej, jag tror det är nog, det är nog alla tre. Det är någon så här att det finns ingen, det finns ingen intresse av andra människor liksom, på det sättet. Jag ska också bara köra någon slags disclaimer. Det är så här att de här dark triad egenskaperna är inte kliniska diagnoser, utan det är, i det här sammanhanget så pratar man om personlighetsdrag som existerar på ett continuum då, eller en range. Och det är inte alla som uppvisar liksom några av dessa traits som är 100% destruktiva eller onda. Men individer som skårar högt på alla de här tre egenskaperna kan uppvisa ett mer toxiskt och skadligt mönster och beteende, vilket kan potentiellt orsaka skada för dem själva och andra, men det kan också ha vissa fördelar eventuellt. För om man gräver lite mer i det dark triad så kan man se att trots att den är negativt relaterad till ansvar, jobbprestationer och övergripande prestationer, så har dark triad varit positivt korrelerad med karisma, kreativitet, strategiskt tänkande och kommunikationsförmåga. Så att de kan verkar framgångsrika, de som skårar högt på det här i vissa situationella sammanhang. Särskilt om deras arbete kräver en rationell och känslolös beteendestil, vilja att ta risker och fokus på prestation. Kan du tänka dig några personer i arbetslivet här?
Ja, det kan jag. Men jag tänkte om det gick och Jag sitter och tänker på Elon Musk här, men jag vet inte om han kanske passar in här. Men jag tror han har lite sån här Asperger eller något också. Mm. Som gör honom kanske känslokall. Mm. Eller minst nu på ytan. Mm. Sådär. Så jag vågar inte bedöma det. Men han är ju väldigt framgångsrik. Mm. Får man ju säga. Men visst. Det, ja.
Finns det någonstans i arbetslivet där det kan premieras och ha en dark triad? Den liksom positiva liksom sidan av det. Karisma, kreativitet, strategiskt tänkande, kommunikationsförmåga.
Alltså om du...
Men känslolös beteendestil.
Alltså om du vill klättra i en karriärstege så är det bra. Det var det. Jag satt och tänkte på personer som var så här, men generellt så är det bra. Men frågan är, de som rekryterar de här cheferna, de upptäcker de här dragen. Är de inte upptäckbara via personlighetstester? Så att man får bort dem här ändå.
Så här, jag tror att det är så här. Att om du, nu när vi har gått igenom de här så är det ju... jag tror att de personer som har en dark triad personlighet de är också duktiga på att dölja det.
Ja, de gamar de här frågorna.
De är
list.
List och manipulativa.
Så. Ja, de svarar inte ärligt. Ja, jag fattar.
Och vad tror du då? Nu var jag det ledande här liksom, men vad tror du om forskningen säger om kopplingen mellan dark triad egenskaper och chefskap?
Ja, då är det många chefer som har de här egenskaperna.
Ja, jag vet inte om man ska säga många,
men det
är
några.
Det är en överrepresentation.
Ja, överrepresentation.
Jag har inte några siffror här.
Nej.
Så att visst, den var ledande. Och det finns forskning som pekar på att framförallt narcissism och machiavellinism har en korrelation med befordran och ledarskapsjobb. Och det finns en anekdotisk bevisföring, alltså exempel då, som är ännu mer betydande än just den som man har liksom, statistiskt kommit fram till.
Finns det även en koppling till, säg, politiker och den sfären där man i grund och botten ska representera samhället?
Ja, jag tog inte med det här, men jag var typ det sista jag tog bort. Men det är helt riktigt att det är nästan samma korrelation. Höga chefsbefattningar eller politisk. Framförallt när du kommer upp i högre nivåer på politiken.
Mm.
För att det är också så att ju högre upp i chefslagren man kommer, desto mer förekommande är dark triad-egenskaper. Men sen, återigen då ytterligare en disclaimer. Den här forskningen är lite i sin linda.
Mm.
Men man kan ta exempel som Enron och Lehman Brothers, de här bolagen, de personer som låg bakom där, så är det i alla fall inte svårt att tro att så skulle vara fallet. Och sen så känner jag så här lite grann spontant att jag får känslan att det är lite kontextuellt. För nu pratar vi lite om arbetskulturer och du pratade ju om patologiska kulturer för ett bra tag sedan, den Bestrums
Culture model.
Ja, precis. Så det var patologiskt, byråkratiskt och generativ.
Just det. Mm.
Och det spekulerar jag bara lite grann här. Men jag undrar om typ i en patologisk kultur att då kan sån här dark triad-egenskap liksom frodas lite mer.
Precis. Det kanske är till och med en sån... Den typen av människor skapar den kulturen.
Exakt, det finns nog en kors. Du vet, så här, det ger varandra om i en cirkel. Liksom. Så det tycker jag är väldigt intressant.
Ja, faktiskt. Ja, jag håller med.
Och som jag sa då, att på grund av deras liksom, egenskaper där, så kan det nog vara svårt att identifiera de här personerna. Eftersom det ligger i deras natur att skönmåla sig själva.
Ja, det är sant. Fy fan, ja,
vad tycker du om dark triad?
Ja, det är inte trevligt, men det är ju...
Spännande.
Ja,
fräckt namn om inte annat.
Ja, dark triad. Vad ska man säga? Sådana här personer finns, uppenbart.
Bra så. Nu hoppar vi från det ena ämnet till det andra. Då tittar vi lite på marknadsföring. Och i det här sammanhanget så kan man inte låta bli att prata om Cambridge Analytica. Är det något som ringer dig någon klocka?
Nej.
Cambridge Analytica-skandalen då? Ingen klocka heller. Nej, men då kan du bara luta dig tillbaka så ska du snart bli varse.
Tack.
Och egentligen ska den väl heta Facebook, Cambridge Analytica-skandalen. Eller kanske För att jag tycker att man glömmer Facebooks roll i det hela. Men jag ska faktiskt bara prata om Cambridge Analytica först, så kan vi prata lite om skandalen. För det är egentligen vad Cambridge Analytica gör som är det som jag tycker är intressant då. Skandalen är bara en bisak här i sammanhanget. Så det är en brittisk politisk konsultfirma som jobbade med politisk marknadsföring. Och de jobbade med Ted Cruz förvalskampanj under 2015. Det är det man kallar för caucus, tror jag, på engelska eller på amerikanska.
Mm.
Donald Trumps valkampanj 2016 och dessutom Leave EU i Storbritannien.
Brexit, ja.
Ja. Och där var de ju extremt stolta över. De var stolta över att de jobbade med de här sakerna. De var stolta över hur de jobbade. Och de hade en CEO som hette Alexander Nix. Och han har representerat Cambridge Analytica i många sådana här speech då, som han har gjort bland annat på Concordia Summit, som är en typ av konferens som anordnas av en världsförbättrarorganisation. Då har han stått och pratat om det här, och du ska snart få höra på vad han då har haft att säga.
Mm.
Och det här som jag refererar till, det är 2015, då är det 7 veckor kvar av den här förvalskampanjen, Republikanernas förval 2015, och då jobbar de med Ted Cruz. Och det han säger då är följande då. Så att han pratar om att de har en mängd data på en massa personer i USA. Och så börjar de titta på vilka som var angelägna om att rösta i sådana här förval. För det gör inte alla. Mm. Det finns en skickning där liksom. Men vissa är angelägna. Och då lade de ut alla de människorna på någon slags range. Över de liksom, vilka behöver knuffas i republikansk riktning lite grann. För att vi ska, vilka röster behöver vi vinna. Bland de som har tänkt att gå och rösta. Så gjorde de sitt första urval. Sen kunde de sortera ytterligare på vilka frågor som var intressant för dessa personer. Och då kunde du se att till exempel kunde röra sig om att rätten att få ha vapen. Det var en viktig fråga för den här gruppen. Nu kommer kanske den mest ledande frågan som har varit i de här tre avsnitten. Nu.
Poddens historia.
Ja, vad tror du att de gjorde nu?
Kan de möjligtvis titta på personligheter?
Ja.
Personlighetstyper.
Exakt. Följdfrågan som kommer här, den kanske inte är lika uppenbar. Vi ska se om du kan greppa den. Varför tror du att de gjorde det?
Nej, för att de ska kunna rikta sitt budskap. Det var marknadsföring där.
Ja. Exakt så. Så de hade även personlighetsdata. Och utifrån den vetenskapen så kunde de forma meddelanden så att de passade de personlighetsgrupperna.
Mm.
Och eftersom de också kunde se var dessa personer bodde, så kunde de skicka ut sina anpassade meddelanden.
Men en fråga, man hade den här personlighetsdatan? Fick man den från Facebook? Okej, nu hänger jag med. Mm.
Så vi snackar inte om någon masskommunikation, utan vi snackar om skräddarsydda informationskampanjer utifrån de personer som de ville påverka.
Mm.
Så för någon som var samvetsgrann och lite neurotisk, så kunde informationen om att försvara rätten att bära vapen baseras på delvis rationalitet men också rädsla. Och då kunde reklamen låta någonting i stil med så här: The Second Amendment isn't just a right, it's an insurance policy. Det är inte bara en rättighet, utan det är även en försäkring.
Mm.
Verkar rimligt för någon som är samvetsgrann och lite smått neurotisk.
Ja, sant.
Hur verkar den? Ja, det verkar rimligt.
Ja. Mot sådana,
ja. Och för någon då som hade låg öppenhet men kanske hög välvillighet, lite mer traditionella värderingar, då kunde information att försvara The Second Amendment fokusera på just traditioner och vanor, och då kunde det låta så här: From father to son, since the birth of our nation.
Ja, det låter som en introduktion till en film.
Verkligen. Helt annat budskap, helt annan tonalitet. Mm. Ja, var inga konstigheter egentligen.
Nej. Jag hänger med.
Ja. Då hävdade då Alexander Nix och Cambridge Analytica att Ted Cruz fick fler efter detta, för nu är vi från den här presentationen, blandar lite här, men de hävdar efteråt att Ted Cruz fick fler röster, fler personer som röstade på honom, både genom att get out to vote, men även sådana som liksom, skulle ut och rösta och som valde honom. Och dessutom så fick han under den här perioden mer bidrag. Och de visade på den här presentationen en graf när han börjar någonstans på 5% och slutar på 35%. Och då är det 16 kandidater under en lång period, sen faller folk bort.
Ja, just det.
Och sen då, när det var 7 veckor kvar, då var det bara Trump som var före Ted Cruz på 42%.
Mm, mm.
Så att enligt dem så hade det stor betydelse.
Mm.
Mm. Och det intressanta är ju att Alexander Nix, han presenterar det här för en mängd människor på liksom inför ett forum som handlar om världsförbättring då. Eller jag reagerar på det. Och han säger i princip, vi manipulerar varje vuxen i USA. Och så blir han applåderad för det. Han säger ju inte det, men han
men det är ju
andemeningen liksom. Ja.
Hmm.
Så det tycker jag, det var liksom något som jag reagerade på. Sen finns det då såklart folk utifrån som ifrågasätter dels hur korrekt personlighetsdatan var och dels hur stor påverkan deras kampanjer hade varit. Men det är för bra historia för att inte liksom
vara
sann. Så jag väljer att tro på att de har kunnat påverka. Okej, nu till skandalen. Du hade en liten undran, hur fick de tag i personlighetsdatan?
Ja, right. Precis.
Vi kommer till det nu då. Så det är inte helt irrelevant. 2013 så var det en snubbe som hette Alexander Cogan som skapade en app som hette This is your digital life. Och den här appen, det var mer eller mindre ett personlighetstest. Mm. Här kan man komma till det första problemet då. Jag tror inte man sa vad man skulle använda datan till, utan det var mest så här, om du gick in i appen så var det kul för dig att få ett resultat om din personlighet. Men sen att man skulle bygga personlighetsprofiler på dig, det visste du inte.
Nej.
Men det kan man inte göra på liksom typ 60 miljoner amerikaner.
Nej.
Nej. Så det man gjorde då, det var att man jämförde. Så här, om du använde appen, fick de en personlighetsprofil för dig, den stämmer. Sen så tittade de även på din övriga data. Det vill säga, vad skriver du för kommentarer? Vad gör du för statusuppdateringar? Vad likar du?
Mm.
Eventuellt även meddelanden. Och varpå de kunde bygga upp, hitta mönster.
Mm.
Mm. Så de lyckades då fånga upp 100 000 personer som de gjorde en personlighetsprofil på. Och så byggde de mönster utifrån deras övriga beteende. Och det är nu Facebook kommer in i bilden. För på den tiden så lät Facebook tredjepartsutvecklare inte bara komma åt användares data, utan även data från användares vänner.
Okay, ja.
Och från användares vänners data så kunde man helt enkelt plocka ut kommentarer, statusuppdateringar, likes och eventuellt meddelanden. Och det betyder då att hade man en mönsterpassning från beteenden tillbaka till en personlighetsprofil, så kunde man göra en höftning vad övriga personer hade.
Ja.
Så tänk dig en person och så har den 600 vänner. Helt plötsligt har du 600 personers data.
Ja,
så de här 100 000 personerna som använde appen, jag tror de till och med betalade pengar för det, om jag ska vara ärlig, gjorde att de kunde få 50-60 miljoner amerikaners personlighetsprofiler.
Okay. Via det här systemet då.
Ja.
Mönster.
Cambridge Analytica har ju nekat. Facebook fick stänga luckan och Zuckerberg satt i senaten också, försvarade sig halvbra om jag inte missminner mig. Ja. Och det lyfte ju onekligen en fråga om etik. Bra story.
Ja, bra story.
Ja.
Skrämmande också.
Ja, verkligen. Den är lite skrämmande på lite olika sätt. Det är så här typ att just när vi pratar om data privacy så är den skrämmande. Men den är ju också lite, liksom, jag tycker ändå man rör sig i gråzonen när det handlar om riktad marknadsföring.
Ja.
Så här, den är man är inte riktigt bekväm med den. 100%, nej. Eller man är inte bekant med den tillräckligt för att ens kunna vara bekväm, tror jag.
Nej, i något läge så tror man att alla får samma budskap.
Ja.
Och så är det inte så att vi får olika budskap beroende på vår personlighet i det här fallet. Och då väljer vi att mer samtycke.
Och om man drar ut tangenten lite så kan man ju tänka sig att liksom våra strömningstjänster kanske vet en del om oss. De kanske också kan hitta mönster. Och på sikt, du vet, kombinera olika datakällor. Reklam kommer bli vanligare i strömningstjänsterna, och då kan man tänka sig att man får anpassad reklam där.
Så egentligen allting när man likar och betygsätter och har sig lite här och var, det bygger ett mönster,
ja,
som kan användas.
Jag undrar om inte vi pratar om det också, typ så här, eller vi såg det i personlighetstesten, det var ju någon fråga om man, kan, om man tenderar till att rösta traditionellt eller om man röstar liberalt. Liksom. Det är ju säkert saker som man kan liksom skönja genom vad man gillar, dokumentärer, annat.
Ja, det är lite...
Och i USA då så har de ju kabel-tv, och jag kan tänka mig att online-reklam ligger väl redan där. Det ligger också i tangentens riktning. Så att lite kring hur personlighet kan komma in i marknadsföring. Nu Jesper då, så är det ju så här att jag har en kort grej, inte alls lång, men kan du tänka dig något område som ligger närmare det vi jobbar med som man skulle kunna tänka sig att det skulle vara vettigt att tänka utifrån personligheter istället?
Ja, det kan jag faktiskt. För jag faktiskt med att jag håller lite kurser då och då, och där brukar vi prata om personas,
ja,
som en sån här design thinking teknik där man kategoriserar olika användare utifrån vem de är och så vidare. Och där skulle man kunna använda personlighetsdrag också. Och jag tror att det faktiskt finns någon sån här, i någon av kurserna så är det Bob, han är attack, han kör bil vårdslöst medan någon annan vill spara bensin liksom. Så är det liksom olika då. Så att personas, produktutveckling och sån här, vad heter det, användardesign, UX-design.
Exakt. Ja, för det är ju så här, du vet, när man pratar om personer så är det ju lätt att man, du vet, ofta så tror jag att man skapar personer som är demografisk data bara för att få kontext och skapa empati till person. För det finns ju det ganska roliga exemplet när man tar King Charles och Ozzy Osbourne. De är britter, en viss ålder, bor i stora hus, så. Och i övrigt kanske de skiljer sig helt åt. Ja, men på demografisk nivå så har de liknande, liknande drag. Och då kan jag tycka att det är betydligt mer intressant att titta utifrån personlighet. För det ligger ju närmare till att driva beteenden. Så att det har varit en liten så här, du vet, ögonöppnare för mig nu. Att de gångerna man kommer prata om personas och den, så kommer jag kommer vinkla det mot liksom personlighet mycket skarpare. Och se, är det där det gör någon skillnad? Liksom.
Ja, det är sant. Ja, bra.
Ja, så personlighet, som vi sa, driver beteende, vilket demografi inte gör, och det har vi konstaterat både en, två och kanske till och med tre gånger här under de här avsnitten. Ja, vad tyckte du om detta? Var det kul?
Ja, kul. Som sagt, spännande, men också, du vet, man släpper ifrån sig data, hur det kan användas, ja, utan sin, ja, vetskap. Och det är klart att kan det användas så används det.
Ja. Nu är det så här att vi ska prata lite om lite smått och gott som jag har plockat ihop här. Några andra områden. Till exempel förändringsledning. Och att man kan fundera lite grann på att det är svårt att medvetet åstadkomma förbättringar eller förändringar på en arbetsplats som alla kommer överens om. Och att det är svårt att utveckla arbetsplatser om man inte förstår personligheterna där. Du kan tänka dig till exempel förändringsarbete på en polisstation kontra förändringsarbete där det har forskare. Så förändringsarbetet på poliser, de är ju kanske har hög extraversion. Forskare, de har låg. Du kanske behöver bete dig helt olika på det.
Precis. Jag ska bara säga att jag har jobbat med agil coaching, och det finns ju, var på ett uppdrag där det fanns många agila coacher. Och då kom uttrycket här att agila coacher är som att valla katter. De drar åt olika håll allihop, liksom, så det är fan lugn i helvete att komma någon vart. Och det kommer jag att tänka på här. Det var svårt. Och de vill, alltså, agila coacher vill ju driva förändringar, men sättet, hur ska vi göra det och vad ska vi göra? Där fanns det många diskussionspunkter.
Och här känner jag att återigen jag får en liten ögonöppnare. Jag menar, du och jag privat pratar väldigt mycket om förändringsledning och olika metoder och sådär. Jag har inte en enda gång pratat om liksom anpassning utifrån personlighet på det här sättet. Man kanske har, du vet, anpassat efter andra saker. Och det kanske är en proxy då för personlighetsdrag, men nu mottaglig mer kanske utifrån kultur i så fall. Liksom, som Westrums kulturdel eller något annat liksom. Och i någon mån kanske det handlar om öppenhet och så vidare. Men vi har inte liksom explicit pratat om det. Vi kanske har pratat implicit om det.
Men jag tänker, ibland kan man prata om den här kanske emotionella förändringskurvan.
Mm.
Du vet den här, man hamnar i Valley of Tears tror jag det kan man säga. Eller sådär. Och så vet man med sig att olika personer rör sig olika fort genom det här.
Mm.
Men man vet också att alla får samma information.
Mm.
Men de rör sig olika fort.
Mm.
Och då, det är klart att man har olika roller och man tänker på olika sätt. Men personlighet är väl en del av den.
Ja, kanske. För menar, du kan tänka dig så här, ja, men om det finns personer som är neurotiska och oroar sig mycket. Ja, hur kan jag forma mitt budskap då?
Mm.
Och grejen är så att jag menar, allting kan ju rymmas i ett budskap. Men att du har en anpassad del för den här typen av personer. Du har en anpassad del för den här typen av personer. Att du liksom tänker lite mer på det.
För det är lite intressant. För ibland, och det har jag faktiskt sagt själv, att det är viktigt att alla får samma information.
Mm.
Men börja tänka på det. Det kanske inte är så. Det kanske man skulle anpassa beroende på personlighet.
Mm.
Men då kanske är man tillbaka på manipulering då. Men
nej, det vet jag inte. Men samtidigt så här, du vet, det minsta man kan göra för att liksom ändå både täcka in det som vi säger här och det som du sa att man i alla information, det är väl åtminstone att tänka på att delarna i en ska liksom, den här delen ska tilltala den här gruppen, den här delen ska tilltala den här gruppen, så för att ta hand om det. Ja. Det är i alla fall något som jag kommer tänka lite mer på framöver.
Mm. Ja, jag med.
Så är det med det. Då ska vi se. Man kan ju tänka så här, vi jämförde med poliser och forskare. Och till exempel om du jobbar med äldreomsorg, då kan det finnas hög välvillighet och hög samvetsgrannhet. Innovativa teknikföretag, hög öppenhet och hög extraversion. Ekonomer och jurister, låg välvillighet eller lägre välvillighet och öppenhet. Om man jämför med psykologer och socionomer då, som kanske har hög välvillighet och kanske lite lägre öppenhet.
Mm.
Ja. Så att yrkesgrupper skiljer sig åt lite grann här.
Mm.
Mm. Och att förstå en organisation är också att förstå människorna som jobbar där. Och det är ju helt rimligt. Och man skulle också kunna tänka sig allting från, du vet, utbildningar och förändrade rutiner, hur påverkar det vi pratar om det, hur kan man anpassa det, men också så här, medarbetarenkäter, Glint är en vanlig som finns på många företag, vi har den hos oss, och när jag rotade runt här så såg jag att personligheter kontrolleras ju aldrig i medarbetarenkäter. Men det finns forskning som pekar på att personlighetsdrag hos enkätdeltagare har stor betydelse. Ja, då är frågan, går de att jämföra? Om vi gör Glint på mitt företag, för vi får ju en baseline tillbaka, 75% eller någonting ska vi ha på där. Går den då att jämföra med ja visst, det är ju ett snitt av väldigt många, men har den någon liksom. Så den faktorn finns i varje fall.
Ja, intressant.
Mm. Så det var lite smått och gott. Vi pratade om några olika områden inledningsvis. Kan vi se om vi kan lägga ut orden lite kort om dem. Så hur, jag får fråga dig lite så får du spekulera lite. Hur tror du att personlighet kan spela roll i respektive fall här? Vi pratade om teambyggande tror jag vi nämnde.
Mm.
Hur kan personlighet spela en roll i ett teambyggande?
Ja, men det gör det ju. Och det... Alltså å ena sidan, det vet jag inte riktigt, men det beror lite på vad man ska göra, hur man ska bygga teamet. Alltså om man har flera personer med samma personlighet, då vi, alltså, kommer de då kunna, givet den personligheten, kommer de kunna samarbeta bättre då? Mm. Eller vill man på något sätt ha någon diversity? Mm. Vill ha så olika personligheter som möjligt? Och det kanske är bra, men det kanske blir jättesvårt att samarbeta om vi har helt olika... Så det vore intressant att
veta mer.
Ja, vad är den bästa sammanställningen? Liksom?
Mm. Jag ska slänga in två saker till dig här. Mm. Lite från sidan här. Projekt Aristoteles.
Mm.
Du kommer ihåg med Google Rework. Ja. Där avfärdade man ju massa olika aspekter som inte indikerade på vad som var högpresterande team.
Mm.
Bland annat personlighet.
Okay.
Så där avfärdar de det.
Ja.
Lite intressant. Det var ju psykologisk säkerhet,
ja, det vet jag.
Interdependence och lite andra saker som spelade roll. Så det är en grej.
Så då menar du på att det spelar ingen roll vilka personligheter
nej,
du har?
Exakt.
Du är bara dog triad. teamet liksom.
Bland. Ja. Ja, det kom de i sin kontext fram till.
Ja, det är inte helt rimligt.
Nej, okay. Nej. Sen så har du ju också det här med diversity. Och vilka aspekter på diversity är viktiga? Nu kanske jag kommer vara helt kontroversiell då.
Mm.
Men diversity som handlar om hur du ser ut och så. Helt ointressant.
Mm.
KSA finns det något som heter. Knowledge, skill, ability. Här är det intressant att ha diversity.
Mm.
Om du tar en på y-axeln tar prestation och på x-axeln så tar du hur diverst någonting är.
Mm-hmm.
Så är det ju en sån här, jag vet inte vad man kallar det, curve linear,
mm-hmm.
heter det på engelska, det vill säga en upp och ner på vänt u. Så ingen diversity när det gäller KSA då, då har du ingen prestation. Har du för mycket, ja du förstår inte personerna av varandra. Okej, hur kan man koppla det till personlighet? Jag vet inte om man kan det. Liksom, är det, har det betydelse? Ja, men kanske, på, kanske det perspektivet liksom att förstå vi varandra.
Mm.
Du är inte alls öppen. Jag är öppen. Orkar jag med dig då? Liksom, hur lika behöver vi vara? Jag skulle kunna tänka mig att det kanske finns ett sånt curve linear beroende där också. Att ett upp och ner på vänt u.
Ja, kanske. Jag tror jag har skrivit något inlägg inom blogg om det här med diversity i team. Så jag gjorde en liknelse med ett fotbollslag, minns jag. Att spelarna är trots allt ganska lika varandra där. Mm. För att de ska kunna spela bra tillsammans så behöver de liksom kunna skjuta, passa, nicka, kunna reglerna.
Har du inte en hockeyspelare där helt plötsligt?
Nej, det går inte att ha en simhoppare, en brottare och en, något annat. Liksom. Det kommer inte funka för att de måste ha hyfsat lik kunskap.
Mm.
För att de ska kunna samarbeta var min tes där.
Mm.
Så har du liksom för stor liksom skillnad där så blir det ingen samarbete. Och det är ju naturligtvis sant att det är så. Du kan inte slänga in en bandyspelare i Real Madrid. Liksom. Man kommer inte kunna köra lite grann. Så det är någon grad av likformighet måste det finnas. Liksom. Men sen måste väl de spelarna ha någon typ av diversity ändå. Man kan ju tänka sig att man har olika typer av personligheter i sitt fotbollslag. Mm. Och är alla som så att säga, är det elva Zlatan liksom, så vet inte vi det är bra, det blir behöver någon liksom.
Nej, det blir nog tufft liksom.
Company man eller något
ja,
också.
Ja, verkligen.
Okay.
All right. Ska vi se, vi hoppar ner i något ytterligare konflikthantering mm-hmm. kanske. Någon tanke där. Hur man kan använda.
Det här tror jag att nu tänker jag på sån här kan vi ta case med någon sån här hostage
ja.
Negotiator.
Ja.
Måste ju förstå jag tänker att de gör såna här tydliga profiler på vad en sån här som tar gisslan, vilka typer de är och sortera ut vilka är drivkrafterna och vad de funkar för att de ska kunna säga rätt saker för att alltså själva gisslan ska friges och så vidare. Så där måste man ju ha en jättegod kunskap om det här för att kunna använda det på exakt rätt sätt.
Mm.
För det är liv eller död.
Mm.
Och det är, ja, så tänker jag.
Jag skulle tänka mig att det kan stämma.
Mm.
Tar man det på arbetsplatsen så kan man väl liksom genom att känna till personlighetsdragen och preferenser så kan man väl undvika konflikter och missförstånd och hantera det mer effektivt. Vi tar ett nedslag till här, jag bara funderar på ledarskapsutveckling och utveckling och träning, och där blir ju alltid diskussioner om hur mycket kan man träna på detta, men det kan väl vara bra att kanske synliggöra de eventuella liksom, brister man har.
Mm.
Man har ju ändå liksom någon slags töjbarhet från situation till situation, och kan man kontrollera sig och kontrollera den liksom, så kanske man kan bitvis ändra på det. Kommunikation har vi ju någon mån pratat om både i förändringsresan men även i marknadsföring. Och sen förbättra arbetsplatskulturen. Ja, det är förändringsarbete också man också behöver tänka på.
Ja.
Personligheter att man kanske ska anpassa förändringsresan då, lite olika. Ja, men så jag tror att vi har ändå en hyfsat bra bild hur personligheter kan jacka in i arbetslivet på olika sätt. vi höjer blicken lite då till samhället i stort. Vilken av de här faktorerna tror du är den mest eftersträvansvärda i dagens samhälle?
Jag tror välvillighet.
Ja.
Allas lika värde, konsensus, någon typ av kultur med möten och grejer.
Ja, ja. Och det är ju så att det anses ju vara normbrytande att åsidosätta någons känslor, åtminstone i Sverige, skulle jag säga.
Det var bara att sticka in där att du minns när Anfix och han, ja. Jürgen Apello som vi har pratat om.
Ja.
Han var ju ganska, det första han sa, han var
non-agreeable
från,
eller?
Ja, han var ju från Holland.
Ja, Dutch.
Dutch, han var ju Dutch och de är ju jävligt rätt fram och säger som det. De skiter ju, och han sa det att jag kanske sårar någon här. Men jag är Dutch.
Men jag undrar så här, det var likadant idag. Jag var på en kick-off och då var det vad är de, belgare, holländare?
Jag vet inte om man säger holländare. Jag vet inte om man säger
Nederländare. Ja, precis. Satt ju en sån snubbe och då sa han ju att I'm Dutch. Ja. Liksom. Och jag har hört det från ytterligare personer att de har det som jävla ursäkt för att bete sig som skit. Liksom. Vad är det för
kanske något? Är så.
Ja, nej, skämt åsido. De kanske har mer... framåt.
Jag tror inte det var så mycket konsensus där.
Nej.
Utan det är, ibland säger jag it's my way or highway. Men jag vet inte om det var så. Men.
Ja. Okej, vi pratar om välvillighet i alla fall. Återigen, alltså nu tycker vi har snubblat på den jävla välvillighet så in i helvete många gånger och att det är en egenskap så som värderas i själva arbetet men som i någon mån motverkar sig själv då hög välvillighet i diskussioner om lön och befordran har negativ effekt.
Mm.
Och nu har vi liksom pratat om den så det dammar i munnen.
Vi slutar att prata om
det. Ja, jag tror det. Men nu har vi sagt det, så nu sitter den så här. Och det finns en aspekt då som jag tycker är intressant när det kommer till personlighet. Och det är inte huruvida den är en prediktor till yrkesstatus. Utan det handlar om något helt annat. Som är viktigt i samhället, skulle jag säga.
Att vara välvillig.
Frågan är lite svårt ställd här. Men det finns ett koncept i samhället som är liksom viktigt för människor. En känsla eller ett någonting så. Som har någon slags prediktiv koppling till personlighet då, och det har inte med yrkesstatus utan det har något helt annat. Så jag ger det är uppenbarligen svinsvårt, men jag ger ett försök här.
Jag tänker, då drar jag till med bra hälsa. Nej, det är fel.
Det är fel, men det är ändå kanske inte så långt där borta. Utan det är hur man subjektivt värderar sitt liv och sina framgångar.
Aha,
okay. Det är inte hur man objektivt har lyckats. Mm. Utan hur man subjektivt.
Okay.
Då ska vi se vad du tycker om detta. Mm. Hög extraversion, låg neuroticism korrelerar med nöjdhet i livet. Socioekonomisk bakgrund har inget... eller väldigt litet avtryck på hur människor upplever livet.
Det kan jag tro. Jag tänker alltid på den här typ gubben på stranden som är i Karibien och är nöjd med kokosnöt. Och även om man kanske inte har någonting mer än just den kokosnöten så är jag jävligt nöjd med tillvaron. Kan den passa in här? Ne?
Ja.
Ja.
Och även om vi liksom kan tycka så att om han är i Karibien där det är varmt så skulle det kunna vara någon som har lite och som bor där det är kallt också. Så han då är lycklig. Utan det handlar då mer om kanske bara för att förtydliga personlighetsaspekten.
Det finns en ganska cool youtuber som han är typ så här 22 nu. Men han flyttar ut i skogen och så har han byggt sin egen stuga, så har han en YouTube-kanal där han visar att han har gjort allting typ nästan utan verktyg och han typ tillverkat spikarna själva liksom. Sådär. Och han har då varit väldigt ensam, eller inte ur ett dåligt perspektiv utan han har valt att vara ensam och haft lite och så vidare, men han har haft, tycker han, ett fantastiskt liv liksom. Som ur ett subjektivt perspektiv då.
Ja, och då är det väl inte liksom främmande att han har hög extraversion och låg neuroticism, möjligtvis. Eller så är han väldigt bra på stoicism. Det, så kan det vara också.
Ja, jag tror att det var... Det finns en YouTube-kanal som heter Yes Theory, som är stor och väldigt bra. De gjorde ett avsnitt ganska nyligen om ensamhet. Man har åkt runt i världen och träffat olika ensamma personer. Det var en i Italien och en i Sverige och en i Grekland tror jag. Som, och liksom deras liv och så vidare. Men de var väldigt nöjda med sina liv trots att de var ensamma. Det var den gemensamma faktorn. Och de försökte gräva i vad var det som gjorde det då. Så det kan jag tipsa om.
Det som är ändå intressant då, för att här står det faktiskt hög extraversion. Och det går ju lite kanske i kontrast då mot någon som väljer att leva ensam. Så, att, så här, it's more to it kan vi väl säga. Men det som jag ändå tyckte är intressant är att det här har högre prediktiv validitet än att du får ett bra jobb.
Mm.
Att det är liksom så här. Så att det är jobbigt för den med låg extraversion och hög neuroticism. För det kan innebära att det är större sannolikhet för den personen att aldrig bli nöjd. Oavsett hur bra den har det. Och då får man verkligen träna på sin stoicism.
Mm, sant.
Ja. IQ tar vi också då. Den har en liten koppling till hur nöjd man är. Cirka 50% av lycka beror således på personlighet. Lite på intelligens. Och mindre än 5% på socioekonomisk status. Resten är oförklarade faktorer. Vad tycker du om den?
Ja, kanske. Jag tänker såna här riktigt, riktigt smarta personer. Tenderar ju att vara lite olyckliga och lite borderline och så vidare.
Ja.
Så att får man för mycket av det här är inte heller bra.
Nej, sen har ju intelligensen faktor här. Jag har skrivit runt 20% och tror det är lite mindre. Mm. Men det finns en påverkan liksom.
Alltså 5% personlighet och 20% på intelligens max då. Ja.
Och det är väl egentligen så som jag tänker att vi på något sätt innan vi sammanfattar rundar av här. Den subjektiva uppfattningen om sitt liv, hur man värderar det och sina framgångar är liksom till stor grad då påverkad av personlighet, som i sin tur i stor grad påverkar av sin genetik, sin biologi.
Ja, genlotteriet.
Ja.
Ja.
Mm. Och det är väl här då vi rundar av.
Ja.
Vi kommer nog så här, nu har vi en skitbra grund om Big Five och femfaktormodellen, kommer lätt kunna liksom
relatera
till det. Ja. Jag kommer nog, vi får se lite exakt hur vi lägger upp det, men jag kommer nog, det blir en personlighetsvända till och sen är vi kanske lite klara med personligheter som grundämne så att säga. Eller så här. Vad spontant nu har du fått så mycket information om personligheter som du bara kan egentligen på, jag vet inte vad vi är uppe i nu, 3,5
timmar? Ja, något liksom. Sånt. Nej, men det är ju ett spännande område helt klart. Och alltså jag kommer tillbaka till det att vi är inte likadana allihop, utan det är ju en väldig skillnad på människor utifrån alla möjliga olika perspektiv. Och personlighet är ju ändå att vi har olika personligheter och att det, som du säger, spelar roll vilken genetik vi har, är en stor faktor. Och det är en mindre faktor hur vi växer upp. Och alltså reflektionen som vi kanske gjorde i förra avsnittet, det var väl att det inte riktigt accepterat i samhället att det är så. Man tycker att uppfostring och alla andra faktorer är viktigare än de är då. Och kanske inte riktigt vill köpa det här att folk är formade av sin genetik då. Men jag tilltalades eller det, eller det känns logiskt ändå. Det vore ju skitkonstigt om jag har en genuppsättning liksom i vår DNA liksom. Och sen ett ut till, nej men det spelar inte så jävla stor roll liksom. Det är så fan att det spelar roll. Eller?
Känns det relevant att ha koll på personligheter och tror du att det kommer att ha större betydelse i framtiden?
Ja, det har jag satt och tänkt för att alltså jag tror vi sa det kanske i första avsnittet. Jag har varit med om människor som du vet, han säger, då är det de här, vad du kallar de här
typologiska,
att han sitter, ja, men han är så röd och han är grön och sådär och så. Men då, det är ju lite det är ju nästan av en härskarteknik att jag talar om för dig hur du är. Låt mig tala om hur jag är. Du kan inte kategorisera mig liksom. Du är ju som du försöker här, du är ju foliehatt Jesper. Nej, vi kommer fram att jag har sån här intellektuell öppenhet. Det är det jag har. Så ur det perspektivet så, eller frågan var tillbaka, hur är det liksom, hur vet man, alltså det är klart att man lär känna människor, men när jag träffar folk för första gången, andra gången, jag skulle säga att det kommer minst vara svårt för mig att avgöra vad har de för personlighet egentligen. Mm. Ja, men det kan vara en sån dark triad snubbe som manipulerar mig och framstår som något annat. Och, du vet, ska jag gissa mig till det? Men det här är nog säger sådär. Mm. Jag vet inte vad du säger, men blir inte rätt svårt att försöka avgöra det?
Jo, kanske i viss mån. Samtidigt så tänker jag att det är bra att ha liksom teorin och kunna liksom förstå den, och ibland så kan det liksom skölja över sig över den, liksom att ja, man gör en koppling vid någon tidpunkt. Och jag tror att det kommer i någon mån ha större betydelse i framtiden. Exakt hur vet jag inte riktigt, men visst, vi pratar om marknadsföringen, vi pratar om
alltså det här exemplet du gav med Facebook där, det, och om det nu alltså vad AI får för spin på det här.
Ja, just det.
Borde jag inte ens tänka på.
Nej.
Men jag ska bara säga att jag var nog på något gammalt jobb jag hade någonting. Då gjorde vi den här, antar att det var den här diskmodellen som blir med
blå och grön.
Ja, precis. Så det gjorde vi, och sen var det någon idé om att vi skulle visa upp för varandra vad vi var. Mm. Och så skulle vi diskutera hur ska vi nu kommunicera, om du är blå och jag är röd. Vad ska jag tänka på? Mm. Sådana saker. Och det, jag minns att i teorin så låter det bra. Men ja, vi fick aldrig någon spin på det. Minns jag. Mm.
Kanske att vi återkommer till det.
Ja.
Vill du säga något mer innan jag rundar av?
Nej,
då rundar jag av. Så, ja, så tar vi någon slags sammanfattning här. Så att man kan säga då att allt vi ser och upplever i vår vardag, det påverkas hur vi är som personer. Våra egna personlighetsdrag och våra antaganden om andras personligheter spelar en stor roll i hur vi förstår världen omkring oss. Det är viktigt att vi inte bara lär känna oss själva bättre, utan också försöker förstå andra människors unika personligheter. Och vi kan, som vi har sett då, med hjälp av personligheter också förstå varför samhället i stora delar ser ut som det gör idag. Och jag kan faktiskt i någon mån förvånas över hur många sociala fenomen som till stor del kan förklaras med femfaktormodellen. Om jag tänker också på Jordan B. Petersons intervju i Skavlan som vi pratade om i förra avsnittet, att ju mer fritt och individualiserat ett samhälle är, desto mer präglas våra val av personligheter. Och i ljuset av kön så innebär det att mer frihet för alla medför att de biologiska skillnaderna mellan könen är extra tydliga. Eller till och med maximeras.
Mm.
Ett större fokus på personlighet skulle kunna leda till att vi fokuserar mer på individens unika egenskaper än på yttre, gruppbaserade eller socioekonomiska kategorier. Det öppnar dörren för att skräddarsy tjänster, produkter och möjligheter baserat på individers personlighetstyper istället för att enbart förlita sig på generiska eller standardiserade tillvägagångssätt. Man skulle också kunna tänka sig att man bara tittar på personlighet mer när det kommer till inkludering och diskriminering. Jag tror att vi pratade om det tidigare, men ta ett exempel introverta som inte premieras i dagens samhälle. Då mycket handlar om att synas och höras.
Mm.
Men en samhällelig syn där personlighet har större utrymme skulle man kunna tänka sig att man jobbar mot diskriminering av just introverta. Samtidigt så är frågan om etik och integritet som vi kunde se i fallet med Cambridge Analytica i allra högsta grad relevant. Den som lever får se helt enkelt. Nu drar vi repet.